Välkomna tillbaka till serien Daniels bok. Vi har hunnit fram till och med det allra sista i kapitel 4. De första kapitlen handlar ju om Nebukadnessar, steg för steg. Och det sista kapitlet, det fjärde, som behandlar denne väldige tyrann, handlar ju om hur Gud till sist får honom på knä. Och hur Nebukadnessar efter sin svåra sjukdom kommer att bekänna den enda sanne och högste guden. Och vi ska börja med att läsa denna märkliga bekännelse från Nebukadnessars läppar. Det är alltså de sista verserna i kapitel 4 från vers 31 enligt de flestas numrering. Men när tiden var förliden upplyfte jag, Nebukadnessar, mina ögon till himmelen och fick åter mitt förstånd. Då lovade jag den högste, jag prisade och ärade honom som lever evinnerligen, honom vilkens välde är ett evigt välde och vilkens rike varar från släkte till släkte. Honom mot vilken alla som bor på jorden är att akta som intet. Ty han gör vad han vill både med himmelens här och med dem som bor på jorden. Och ingen kan stå emot hans hand eller säga till honom, vad gör du? Så fick jag då på den tiden åter mitt förstånd. Och jag fick tillbaka min härlighet och glans, mitt rike till ära. Och mina rådsherrar och stormän sökte upp mig. Och jag blev åter insatt i mitt rike. Och ännu större makt blev mig given. Därför prisar nu jag Nebukadnessar och upphöjer och ärar himmelens konung. Ty alla hans gärningar är sanning och hans vägar är rätta. Och dem som vandrar i högmod kan han ödmjuka. Ja, det hade ju Nebukadnessar själv fått erfara. Han hade vandrat i högmod. Och han hade blivit ödmjukad av Gud. Här bekänner alltså den här hedningen Nebukadnessar att Daniels Gud är den högste. Och att det är denne Gud som har ett evigt välde. Ett välde som varar från släkte till släkte. Han bekänner också att den högste guden kan göra allt vad han vill. Han förfogar över allt. Ja, till och med över himmelens här. För en babylonier så vill det mycket till om man ska tänka sig någon som kan förfoga också över himmelens här eller härskara. Men han är nu viss om att det gör Daniels Gud. Och det är svårt att se annat än att Nebukadnessar har kommit till tro. Han har blivit överbevisad om den enda sanne gudens verklighet och han ärar och tillber honom och erkänner att allt vad denne gud gör, det är sant. Tänk om våra bibelkritiker kunde säga samma sak som denne tyrann. Många vill ju tro på Gud i en viss utsträckning. Man vill tro på honom samtidigt som man kritiserar delar av hans gärningar och hans ord. Men det gör inte Nebukadnessar här. Han är därmed en förebild för oss och ett vittnesbörd om Guds makt och Guds sanning. Den här avslutningen berör ju också huvudtemat i hela Daniels boken, nämligen att Guds rike, som i så hög grad föraktas, det är ändå det sanna, eviga och verkliga riket. Medan däremot mäktiga yttre välden med mäktiga tyranner i ledningen går under och är inte bestående. Vi ska nu lämna Nebukadnessar och gå vidare i historien precis som Daniel gör. I det femte kapitlet går han vidare till en senare tidpunkt i historien, nämligen till år 539. Det vill säga det sista året, ja till och med den sista dagen i det nybabyloniska rikets tid. År 539, sent på hösten, kommer nämligen det babyloniska riket att störtas och det medisk-persiska väldet tar över alla det babyloniska rikets besittningar. Och här i kapitel 5 skildras nu Belsassars gästabud. Och låt oss då först säga något om denne Belsassar, eller på hebreiska och arameiska Belshazzar. På babyloniska heter han Belshar-Ussur, betyder närmast Bel, guden Bel, skydda kungen. Bibelkritiken hävdade länge att denne Belshar-Ussur eller Belshazzar, han är ett påhitt. I varje fall så skulle det vara ett vittnesbörd om att författaren inte vet vad han talar om. Den sista kungen i det babyloniska väldet var ju inte Belsassar, sa man, utan det var Nabonidus. Han var känd från en grekisk historieskrivare som sista kungen i Babylonien mellan åren 556 och 539. Men nu hävdar alltså Daniel att det fanns en kung som hette Belsassar och att han regerade strax innan det babyloniska riket går över ända. Ja, som så ofta förr så har bibelkritiken misstagit sig och helt utan grund kritiserat Bibelns uppgifter. Det har visat sig att författaren till denna text ingalunda är okunnig om de verkliga förhållandena, utan tvärtom har, som man ibland säger på engelska, inside information. Det vill säga han känner till historien inifrån i närmsta detalj. Vi vet nu att Nabonidus visserligen var den sista kungen, men att han inte kunde utöva sin kungamakt, utan drog sig efter några år tillbaka till en oas i Arabien och lät sin son Belsassar, just den som här nämns, lät sin son ta över väldet. Han gjorde sonen till överbefälhavare för armén och lät honom också vara den faktiske kungen, alltså regera i Babylon som Nabonidus ställföreträdare. Och Daniel kan därför med all rätt kalla Belsassar för kung Belsassar. Han tänker på funktionen att fungera som kung, och det gjorde förvisso Belsassar. Ja, men hur stämmer det då med uppgifterna när det här står gång på gång att Nebukadnessar skulle vara Belsassars far? Det står ju i andra versen hans fader Nebukadnessar. Och längre fram så står det till exempel i 11:e versen: i din faders dagar, din fader konung Nebukadnessar, din fader konungen. Och det kan också sägas om Belsassar att han är Nebukadnessars son. Det stämmer ju inte, eftersom Nabonidus är Belsassars far och Belsassar Nabonidus son. Ja, endast en ytlig betraktelse av dessa uppgifter kan leda till slutsatsen att detta inte stämmer. Men vet man hur man på semitiskt område brukar termerna fader och son, så finns det inget som helst fel i dessa uppgifter. Vi kan ju gå till en rad ställen i Gamla testamentet och visa att ordet fader används i betydelsen företrädare i ämbetet bland annat. Och också om någon som man är släkt med men inte i närmaste generationen före utan långt tidigare. Så kallas till exempel Elia av profeten Elisa för min fader. Andra Konungaboken 2:12. Men Elia var ingalunda far till Elisa. Det är alltså fader i betydelsen en som man vördar och ser upp till och en som är företrädare i ämbetet. Och konung Hiskia till exempel, han kallar David för sin far i andra Konungaboken 18 vers 3. Eller där står det alldeles som hans, det vill säga Hiskias fader David hade gjort. Men David var ju ingalunda Hiskias far, men den mest framträdande företrädaren inom den davidiska kungadynastin. Det får räcka med dessa exempel. Det finns många, många fler som visar att man använder ordet fader för en stor företrädare. Och likaså kallas man själv för son till vederbörande om man har fått övertaga uppgifter som denne företrädare har haft. Så det finns ingen anledning att anmärka på Daniels språkbruk i det här fallet. Bibelkritiken har alltså fått ge vika på ännu en punkt. Det var helt rätt när Daniel sa att Belsassar var kung den sista tiden i det babyloniska väldet. Och vad står det nu då i det femte kapitlet? Jo, här berättas det om att denne konung Belsassar gjorde ett stort gästabud för sina 1000 stormän och höll dryckesslag med de 1000. Och vi får också veta i slutet på detta kapitel att samma natt blev Belsassar, kaldéernas konung, dödad. Går vi till en utombiblisk källa, nämligen till Xenofon, så hävdar han att babylonierna hade en våldsam nattlig fest när staden intogs. Och det styrker uppgifterna här i kapitel 5. Babylon intogs nämligen på det viset att Cyrus, den medisk-persiske försten, han sände sin general och guvernören över Gutium som heter Gobrias till Babylon innan han själv kom dit. Och Gobrias tågade dit med trupperna och möter så gott som inget motstånd och han kan störta in i palatset och han mördar Belshazzar. Precis som det här står. Och sedan kan då Cyrus lite senare personligen komma och ta över riket utan strid. Vi rör oss alltså här i historien med verklig historia. Och nu får vi veta lite närmare vad som hände vid den här väldiga festen. Det är en del viktiga saker här som Daniel vill att vi ska lägga märke till och lära oss mycket av. Under den här väldiga festen, Belsassar blir berusad och man har en våldsam fest. Och det står att hans gemåler och bihustru fick också vara med och dricka. I den situationen så vill han verkligen håna och häda den enda sanne guden genom att plocka fram det heliga gyllene kärlen som Nebukadnessar hade tagit ifrån Jerusalems tempel när han hade erövrat Jerusalem. Och detta var ju något oerhört och något förskräckligt naturligtvis för Daniel. Han visste ju hur viktigt det var att i allt böja sig under Guds ord och att inte orena och fördärva sådant som Gud hade givit befallning om. Och enligt Guds befallning fick ju dessa kärl inte orenas. Men här orenas de med att de brukas av dessa hedningar i ett dryckeslag. Och i ett dryckeslag där man prisar av gudar. Det står i fjärde versen. Medan de så drack vin prisade de sina gudar av guld och silver, koppar, järn, trä och sten. Det var inte så dessa kärl skulle brukas. Och Gud griper in i samband med denna hädelse. Och det är det som är själva centrum i den här redogörelsen. Nu händer något mycket märkligt. Det står från femte versen och framåt. Då visade sig i samma stund fingrar som av en människohand, vilka mitt emot den stora ljusstaken skrev på den vitmenade väggen i konungens palats. Och konungen såg handen som skrev. På tal om det här palatset så hävdas det att med all sannolikhet har man funnit just det här palatset i samband med utgrävningar. Man har träffat på ett tronrum som var inte mindre än 52 meter gånger 17 meter. Och det är mycket möjligt att det är just i det rummet som Belsassar sitter. Och han ser nu på dess bortre vägg den här handen med fingrarna som skriver på den vitkalkade väggen. Och när nu kungen Belsassar ser detta, då viker färgen bort från hans ansikte, står det. Han uppfylls av oroliga tankar, hans höfter skälver och knäna slår emot varandra. En väldig kontrast emot den morskhet som han visade upp för en stund sedan. Nu var han inte så märkvärdig, denne hedning som på detta fruktansvärda sätt ville häda Gud. Nu skakar han så att knäna slår emot varandra. Och han blir nu ivrig att få reda på vad det är frågan om. Han skriker att man ska sända till honom alla de lärda, alla besvärjare, kaldéer och stjärntydare. Och han ger eller utfäster en mycket hög belöning för att få reda på vad fingrarna på väggen har skrivit. Han säger, vem helst som kan läsa denna skrift och meddela mig dess uttydning, han ska bli klädd i purpur och den gyllene kedjan ska hängas om hans hals och han ska bli den tredje herren i riket. Det är ju märkligt att han säger, han ska bli den tredje herren i riket. När konungen i Egypten, farao, hade drömmar och ville ha uttydningen, då utfäste ju också han belöningar. Och då sa han att den som kunde uttyda drömmen skulle bli hans närmaste man, det vill säga den andra herren i riket. Och Josef kunde ju tyda faraos drömmar och blev också faraos närmaste man, den andre herren i riket. Det hade väl varit naturligt att Belsassar hade sagt samma sak. Han ska få den gyllene kedjan om halsen, han ska bli klädd i purpur och han ska bli den andre herren i riket. Att nu få kedjan och purpurklädnaden betyder ju det att bli kungens närmaste man. Här ser vi hur noggrant exakt Daniel är. Det är inte en påhittad och förvanskad historia. Utan han säger precis som det var. Han skulle bli den tredje herren i riket. Det var ju så att Nabonidus trots allt formellt var den första. Och Belsassar som utövade kungamakten, han var själv den andra. Och då blir ju Belsassars närmaste man den tredje herren i riket. Det här stämmer på ett förbluffande väl sätt med fakta. Nå, hur gick det då? Ja, alla möjliga visa män kommer ju till kungen för att hjälpa honom med uttydningen. Men ingen lyckas. Och då blir ju Belsassar ännu mer förfärad och bestört. Nu kommer kungamodern ihåg vad Daniel hade uträttat under Nebukadnessars tid. Hon säger till Belsassar: i ditt rike finns en man i vilken heliga gudars ande är. Och så berättar hon och påminner om vad Daniel gjorde i Nebukadnessars dagar. Och Belsassar tar fasta på detta. Daniel blir hämtad till kungen. Och då säger kungen till honom: du är ju Daniel, en av de judiska fångar som min far konungen förde hit från Juda. Och jag har hört sägas om dig att gudars ande är i dig. Det är ganska typiskt det här, att när någon har kunnat uträtta märkliga ting, då tänker hedningarna på att de måste gudars ande vara i den personen. Daniel har ju avvisat detta och sagt att det är inget märkvärdigt med mig, utan det är helt och hållet den enda sanne guden som vet allt, som uppenbarar sanningen, och jag är hans ringa redskap. Nu får då Daniel löftet om att bli Belsassars närmaste man, om han kan tyda den här skriften. Daniel avböjer belöningen. Han säger: dina gåvor må du själv behålla. Dina skänker må du ge åt en annan. Men han ska ge kungen uttydningen helt utan betalning, fritt och för inte. Den förutan ska jag läsa skriften för konungen och säga honom uttydningen. Åt din far Nebukadnessar och konung gav den högste guden rike, storhet, ära och härlighet. Här börjar nu Daniel en kort predikan för Belsassar innan han ger själva uttydningen. Och Belsassar måste ju ge sig till tåls och lyssna, för han har fått löfte om att få höra uttydningen, och han ska också få det. Men först blir kungen av Daniel bestraffad genom en kort predikan. Och den började med det ord jag nyss läste. Och för den storhets skull som han hade givit honom darrade alla folk och stammar och tungomål i förskräckelse för honom. Här framhåller Daniel att Nebukadnessars oerhörda storhet och makt, den var inte en följd av att Nebukadnessar själv hade kunnat skaffa sig den makten och förtjäna den, utan det berodde på att den högste guden hade givit honom den makten. Och den makten var stor. Här skildras hur fruktansvärt en tyrann kunde härja. Och det stämmer precis med vad vi vet om Nebukadnessar. Vem han ville dödade han, och vem han ville lät han leva. Vem han ville upphöjde han, och vem han ville ödmjukade han. Men, säger Daniel vidare, när hans hjärta förhävde sig och hans ande blev stolt och övermodig, då störtades han från sin kungatron och hans ära togs ifrån honom. Och det borde Belsassar ha betänkt. Han har fått höra om det här, hur det gick med Nebukadnessar. Och så skildrar här Daniel det än en gång i 21 versen, hur Nebukadnessar blev utstött, hur hans hjärta blev likt ett djurs. Han fick den här hemska sjukdomen att man blir som ett djur. Ja, man tror till hela sitt inre att man är ett djur och uppför sig också till både inre och yttre som om man vore ett djur. Och detta står det till dess han besinnade att den högste guden råder över människors riken och upphöjer vem han vill till att härska över dem. Just det. Det är ju detta som inte bara tyrannerna vill glömma, utan människor överhuvudtaget vill glömma att det är Gud som är den högste. Och att förstarna bara har fått sin makt som ett lån och för en tid att förvalta. Det vill man glömma. Man vill upphöja sig själv och tro att man själv är den högste. Och så kommer Daniel till slutsatsen. Men du, Belsassar, hans son, som har vetat allt detta. Alltså det är inte på grund av ovetenhet och okunnighet, utan du har vetat allt det här. Du har ändå inte ödmjukat ditt hjärta, utan förhävt dig mot himmelens herre och låtit bära fram inför dig kärlen från hans hus. Och du och dina stormän, dina gemåler och bihustror har druckit vin ur dem. Och du har därunder prisat dina gudar av silver och guld, av koppar, järn, trä och sten, som varken ser eller hör eller vet någonting. Men den Gud som har i sitt våld din ande och alla dina vägar, honom har du inte ärat. Just så förskräckligt är det. Och detta är en klar och hård och rättvis dom. Predikan över denne Belsassar. Och nu tvingas han att lyssna till dessa ord. Tror ni att någon rådsherre eller kaldé eller vis tidigare hade vågat säga det här till Belsassar? Knappast. Alla hade krusat honom, gjort sig till för honom, bugat för honom. Ingen hade vågat säga denna sanning. Men nu blir den sagd i samband med att Gud har låtit en hand skriva en skrift på väggen som har fått Belsassar på knä, fått honom att bäva. Och nu kan Daniel gå vidare till tolkningen av skriften som han ger åt den skakade och hjälplöse Belsassar. Därför har nu av honom denna hand blivit sänd och denna skrift blivit tecknad. Och så lyder den skrift som här är tecknad: Mene, mene, tekel, ufarsi. Ja, vi vet inte exakt hur den här skriften såg ut. Om den var skriven med kilskrift eller kvadratskrift. Förmodligen så var det inte kilskrift eftersom fingrarna skrev på väggen. Kilskrift skrivs ju på det sättet att man med ett instrument, en sorts mejsel, trycker in olika tecken i mjuk lera. Och så var ju inte fallet här. Utan det var förmodligen det arameiska skrivsättet som hade brukats. Och det var ju diplomatspråket som användes också i det babyloniska väldet för att man skulle kunna tala med alla sina provinser. Och vad som stod det var alltså detta: Mene, mene, tekel, ufarsi. Det är möjligt att de andra vise kunde läsa det här men fick inget som helst sammanhang i det. Vad innebär det? Mene, mene, tekel, ufarsi. Det första man tänker på, det är ju att mene, det är ett mynt, ett guldmynt till mycket högt värde. Mene, det är detsamma då som en mina, en guldmina. Och mene, mene blir då två guldminor, eller guldmina och guldmina. Och tekel, det blir liktydigt då med shekel, shekel, som är en hundradels mina. Och farsin, det betyder ordagrant delar eller halvor. Förmodligen då två halvminor. Vad kunde handen vilja skriva med det, kunde man ju då tänka. En guldmina, en guldmina, en shekel och 2 halvminor. Ja, man kan ju se i varje fall att värdet minskar hela tiden. Först högt värde, 2 guldminor. Och sedan bara en hundradels värde. Och sedan bara hälften av den hundradelen. Det går med andra ord utför. Det blir mindre och mindre värt. Och det är ju förskräckande. Men varför skriver då handeln någonting sånt? Vad har det för innebörd? Vad betyder det? Ja, då förklarar Daniel det som ingen annan kunde förklara. Att mene, det hör också samman med verbet mena, som betyder räkna. Och han säger då, mene, det innebär mena, eller ha, det är Gud. Att Gud har mena, att Gud har räknat. Och underförstått då ditt rikes dagar och gjort ände på det. Nu är det slut. Nu är det färdigt för din del. Och detta sägs med sånt eftertryck eftersom det sägs mene 2 gånger. Det betyder att det är helt visst. Det kan inte ändras. Det är oryggligt beslutat. Och tekel sätter då Daniel förbindelse med ett verb som betyder väga. Tekel, det betyder här då tekilta, du är vägd. Och underförstått, på vågen, du väg på en våg och befunnen för lätt. Du håller inte måttet. Och slutligen ofarsin, som betyder då att dela. Ja, det har just att göra med ett verb som betyder dela och stycka upp. Och då säger Daniel att ditt rike, det har delat. Ditt rike har blivit styckat och givet åt meder och perser. Också ordet perser anknyter ju till ordet farsin som var skrivet på väggen. Det var redan klart att riket skulle nu lämnas över till delas upp på mederna och perserna. Och här så står det mycket intressant i den 28 versen. Det är givet åt meder och perser. Varför står det meder och perser? Senare står det alltid perser och meder. Ja, också detta stryker under äktheten i texten. Från början var det så att mederna kom före perserna. Mederna hade ett rike före det persiska riket. Men senare, lite längre fram, då är det perserna som tar över, så att de dominerar i detta medisk-persiska välde, och därför säger man senare perser och meder. Men här, helt äkta, sägs det meder och perser. Daniel kunde alltså tyda skriften. Han har räknat, han har räknat, han är vägd, han har vägt dig, och där är 2 delar. Och när han utför det så blir det att Gud har räknat i ditt rikes dagar, tagit ifrån dig, du är väg på en våg och befunnen för lätt, och riket är delat upp och givet åt meder och perser. Ja, efter detta så kommer sedan då att samma natt blev Belsassar, kaldéernas konung, dödad. Och fortsätter 5:31. Den vers som ibland betecknas som 6:1, och 1917 står det kapitel 6 före vers 5:31. I den versen står det: och Darijavers av Medien mottog riket när han var 62 år gammal. Hur ska vi nu förstå det här? Ja, här uppstår ett nytt problem. Jag sa nyss att det var ju först Gobrias som mördade Belsassar och beredde väg för Cyrus, eller Koresh som han kallas också på hebreiska. Och att det var Koresh som personligen kom och tog över väldet utan strid lite senare. Enligt utombibliskt material så var det på det viset att Gobrias med Syros armé, eller Kores armé, drog in i Babel den 16 Tashrito 539. Och månaden Tashrito, det är den sjunde månaden, det är ungefär i oktober. Och sen den, det som blir den 2 november samma år, då mottager Kores personligen rike. Och nu blir det alltså Kores eller Syros som är förste i det nya välde som vi kallar för det medisk-persiska väldet. Men här står det ju inte Kores som vi hade väntat oss, utan här står det Darejavers av Medien. En del har då hävdat att här har författaren blandat ihop saker och ting, och han menar den Darius eller Darejavers som kom att bli kung, kom att bli den tredje kungen i det persiska riket, alltså ett antal år senare. Men så kan inte vara fallet, till den Darius som kommer senare, han kallas aldrig för Darius av Medien, och det sägs aldrig heller om honom, så som det sägs i 9 kapitlets första vers, att han är Ahasveros son. Det var inte den där senare Darius alls. Ja, vem är då den här Darius? Ja, vi vet inte säkert, men jag ska sluta med att nämna en förklaring som jag själv tycker verkar mest sannolik. Den här Darius av Medien är ingen annan än just Kores. Och att han här kallas för Darius av Medien kan bero på att han fick tronamnet Darius när han blev hyllad som Babels kung. Vi har flera exempel på att förstarna i det här området fick ett särskilt tronamn när de utropades som Babels kung. Och då är det mycket möjligt att det var på samma sätt med Kores. Han fick namnet Darius när han mottog riket och utropades som Babels kung. Vi kan ju också hänvisa till att det är just det första året, alltså år 539-38, som Kores här kallas för Darius. Går vi till 9 kapitlet så står det just i Darius, Ahasveros sons första regeringsår. Hans som var av medisk släkt, och det var också Kores som var av medisk släkt. Men sedan när man i 10 kapitlet kommer till det tredje året, då står det inte Darius tredje regeringsår, utan då står det i den persiske konungen Kores tredje regeringsår. Så då används namnet Kores. Och bläddrar vi vidare fram till kapitel 11, vers 1. Den vers som står närmast före 11 kapitlet i 1917 års utgåva. Där står det, och jag stod vid hans sida så som hans stöd och värn i Meden Darius första regeringsår. Här hänvisas tillbaka till det första regeringsåret. Och då står det återigen inte Kores utan Darius. Men översättarna till grekiska, Theodotions översättning, liksom Septuaginta, de petar här in ordet Kores istället för Darius. Och det är ytterligare ett stöd för att Darius mycket väl kan ha varit densamme som Kores. Och vi vet att Tiglath-Pileser den tredje, den assyriske kungen på 700-talet, han fick ett särskilt namn, nämligen Polo, när han utropades som Babels kung år 729. Och så var det också med andra assyrikungar, att de fick ett särskilt namn när de blev Babels kung. Och här vill jag sluta med att också visa på ytterligare en sak. När hela det här sjätte kapitlet slutar så står det i det sista vers. Och Daniel, denne Daniel steg i ära och makt under Darius och under persen Kores regeringar. Ja, så står det översatt i 1917. Men ordagrant så står det, och denne Daniel steg i ära och makt under Darius regering. Och sedan följer ett och som i sådana här sammanhang ofta betyder det vill säga, eller närmare bestämt. Och då ska man översätta närmare bestämt under persen Kores regering. Där blir det alltså förklarat allra sist, så ingen ska missförstå detta, att den här Darejavers är ingen annan än persen Kores. Så bör man alltså översätta den sista versen i kapitel 6, nämligen så här: och denne Daniel steg i ära och makt under Darejavers regering och under persen Kores regering. Det finns inget ord regeringar i grundtexten, utan det står regering i singularis här två gånger i grundtexten. Och den nya norska som säger siden gick det Daniel väl både men Darejos och Kyros var konger i Persia stämmer alltså inte med grundtexten. Och som ett stöd för den här översättningen vill jag hänvisa till första krönikeboken 5:26, där det talas just om Tiglat-Pileser, han som också hette Polo, eller på hebreiska Pol. Där har vi just ett sånt här och på samma sätt som i Daniel 6:28. Och 1917 har inte heller förstått innebörden av detta och i första krönikeboken 5:26. Där har man översatt: då uppväckte Israels Gud den assyriske konungen Pols ande och den assyriske konungen Tiglat-Pilnesers ande. Här låter det ju som om det vore två olika kungar, men så är inte fallet. Det är samma person. Det vet vi nu med bestämdhet. Och man ska alltså inte översätta på detta vis, utan istället: då uppväckte Israels Gud den assyriske konungen Pols ande och nämligen den assyriske konungen Tiglat-Pilnesers ande. Ja, med dessa ord så har vi börjat att gå in på kapitel 6, men det hinner vi inte gå närmare in på ikväll, utan vi ska nästa gång återkomma då med att tala om vad som händer Daniel när den persisk-mediska dynastin har tagit sin början och hur man då försöker bli av med Daniel och få honom bestraffad med döden genom att bli kastad i lejongropen.